Ni kommer kanske ihåg, många av er, att 1984 så blev det mycket skriverier kring ett mord i Stockholm, det så kallade styckmordet. Ett otäckt brott, förstås, där en kvinna, Katrin da Costa, hade mördats och styckats, och man återfann hennes styckade kropp utom huvudet i plastsäckar ute i Solna. Hon var i varje fall delvis prostituerad, och hon jobbade på Malmskillnadsgatan, som ju då var prostitutionsstråket i Stockholm. Ganska snart så kom misstankar att falla på en läkare som kallades obducenten, för att han också hade besökt Malmskillnadsgatan och väckte misstankar av olika slag. Sen inträffade Palmemordet, vet ni, 1986, och den här brottsutredningen lades ner, men misstankarna fanns kvar mot obducenten, och så småningom så kom man att misstänka också en kollega, en läkarkollega till honom, som man kallade i tidningarna och medierna i övrigt för allmänläkaren. Denna allmänläkare hade en dotter på då 2 år som hade sagt saker till sin mamma som fick mamman att misstänka att pappan, som hon låg i skilsmässa med, hade varit med om det här mordet på Katrin da Costa. Det var väldigt mycket uppslaget i medierna, och så småningom så ledde misstankarna fram till åtal mot de här båda läkarna 1988, och det var blev en process i domstolarna som inte liknar någonting annat, kan man gott säga. Det väcktes åtal i tingsrätten, och där fann man att man kunde inte finna tillräckliga bevis för att de hade mördat Katrin da Costa. Däremot ansåg tingsrätten att det fanns tillräckliga bevis för att de hade styckat hennes kropp. Och det sa tingsrätten också. Det finns tillräckliga bevis för att de har styckat hennes kropp, men inte tillräckliga bevis för mord, och därför ska de frikännas. Ja, egentligen så är ju det här ett brott, att stycka någons döda kropp. Det kallas brott mot griftefrid. Men det brottet var då preskriberat. För det här var 1988 och brottet hade ägt rum 1984. Så de frikändes. Men med den stämpeln på sig att de var styckare. Socialstyrelsen tog upp det här och begärde att deras läkarlegitimationer skulle återkallas. Och efter många turer så blev det också så att kammarrätten i Stockholm återkallade deras läkarlegitimationer. Och det gjorde man efter en process som innebar faktiskt att man gjorde en vanlig bevisprövning av huruvida de faktiskt var skyldiga till brottet eller inte. Det kom att bli på det sättet att frågan om man skulle kunna dra deras läkarlegitimationer berodde på om det kunde anses bevisat att de hade styckat Katrin da Costas kropp. Och man tog in en massa bevisning, och det blev en vanlig brottmålsprocess, och så fälldes de. Det ansågs bevisat att de hade styckat hennes kropp även där i kammarrätten. Inte mordfrågan var inte uppe, utan det var just det här med att de hade styckat kroppen. Men alla förstår ju att genom att man slog fast att de hade styckat kroppen och därmed förlorade sina läkarlegitimationer, så var det en hel del som talade för att de också hade varit aktivt inblandade i mordet på henne. Om det nu var något mord, vilket väl de flesta anser och utgår ifrån att det var. Ja, sen så har det gått ett antal år. Den där processen avslutades 1991. Idag är det år 2007. Och för 4 år sedan så tog en Uppsala profil, den utomordentligt skicklige juristprofessorn Anders Agell, tag i det här ärendet. Möjligen var det rent av 5 år sedan. Men han engagerade sig i det här ärendet och tyckte sig finna att de här båda läkarna måste vara oskyldiga. Han begärde resning för deras räkning i regeringsrätten, som är den instans som ligger över kammarrätten. Och han anmälde processen till justitiekanslern och sa att det här måste JK ta upp och kritisera så som alldeles åt pepparn fel. Han fick inte resning. Regeringsrätten sa nej utan motivering. Och jag som justitiekansler gick tillsammans med ett antal arbetskamrater igenom materialet och kom fram till att det här var ingenting för mig. Så jag tog inte upp det här till närmare granskning. Det som var avgörande för mitt beslut där, det var att det var inte uppenbart feldömt. Jag ska inte gå in närmare på vilka bedömningar jag gör och hur. Men det som var avgörande för mig var att jag kom fram till att det var inte uppenbart feldömt. Och då ska jag inte gå in och göra samma prövning som domstolarna gör. Utan då la jag det åt sidan. Men sen har processen fortsatt och Anders Agell har stämt staten i Attunda tingsrätt, som en domstol norr om Stockholm heter. Ganska ny domstol, en sammanslagen domstol. Han har stämt staten på skadestånd på ett antal miljoner och menat att allt det här som staten har gjort mot de båda före detta läkarna är absolut fel. Man har förstört deras liv. De ska ha kompensation för detta. Och där är då JK statens företrädare och motpart i processen. Och där har frågan då blivit, och det är därför det är aktuellt hos mig, därför att det ska vara förhandling i den här rättegången nästa vecka, 4, 5, 6 december. Och den fråga som har blivit aktuell för mig, och som ni möjligen har läst om i tidningarna, hört om på radion, därför att det har varit en del snack om den för ett par veckor sedan, det är: ska jag tillåta den här processen? Den frågan disponerar jag nämligen över på det sättet att jag kan avgöra om jag ska åberopa preskription, som det heter, eller inte. Preskription, det är att ett anspråk dör efter 10 år om man inte har hållit det levande under de 10 åren. Då preskriberas det, då kan man inte få ut ett skadestånd som man annars skulle ha rätt till. Och här är det så länge sedan, så jag kan åberopa preskription och jag kan kräva att tingsrätten dömer i den delen utan att gå in på sakomständigheterna i övrigt. Men som företrädare för staten så disponerar jag över det här. Jag kan bestämma om jag ska åberopa preskription. Och om det är på det sättet att jag bedömer att motparten har ett berättigat intresse av att få sin sak prövad, så bör jag avstå från att åberopa preskription. I det här fallet så har jag sagt och deklarerat att jag anser att de i och för sig har ett berättigat intresse av att få sin sak prövad, om det kan ske på ett riktigt sätt. Varför? Jo, därför att den process som har varit, den har inte varit godtagbar från rättssäkerhetssynpunkt. De har dömts på ett oacceptabelt sätt, tycker jag man kan säga. Bevisningen, när man tittar på den nu i efterhand, är inte särskilt stark. Det här målet väcker väldigt starka känslor och många anser att man inte ska röra i det. Och när jag deklarerade att jag var beredd att låta dem få sin sak prövad, så fick jag ganska många ilskna telefonsamtal och mejl där man sa att det här var väl ändå inte JKs sak att ge dem den rätten att få sin bevisning framlagd på nytt. Å andra sidan var det många från andra hållet som kritiserade min andra ståndpunkt, nämligen, och den har ju lite Uppsala-anknytning med Anders Agell, att jag sa att jag inte är beredd att låta den här processen ha sin gång om Anders Agell ska sköta den här saken själv. Och det kan verka konstigt, men det handlar om att Anders Agell, så som en mycket skicklig jurist i och för sig, numera en gammal man som hör ganska dåligt och som har haft svårt att driva den här processen på ett sätt som enligt min uppfattning den bör drivas på. Det är en otroligt omfattande process och det är väldigt svårt att driva den på ett sätt som är riktigt, och jag är rädd att det blir en rättegång som är ovärdig och inte riktigt bra. Och jag har ställt som villkor att man förstärker ombudssidan, att man byter ut Anders Agell eller att han får en advokat vid sin sida. Mycket ovanligt, en väldigt konstig process igen, men det har varit min ståndpunkt. Och i nästa vecka så ska det vara en förhandling, en förberedande förhandling, så kallad muntlig förberedelse. Och sedan kommer vi att ta ställning till om vi ska hålla fast vid det här, att vi i och för sig ska släppa fram bevisningen, men kräva att det kommer en advokat vid Anders Agells sida. Nå, detta är det aktuellaste jag har kring något mord, så att säga. Och låt mig nu säga bara några ord också om det rättssäkerhetsprojekt som jag har ägnat en god stund åt som JK Jag lät undersöka sedan ett par förmord dömda personer som jag nämnde nyss, Joy Rahman och Yasser Askar, sedan de hade blivit frikända efter resning, så lät jag undersöka om det möjligen kunde vara något fel på vår brottmålsprocess eftersom det hade gått så tokigt i de våra fallen. Och jag lät tillsätta en utredning som gick igenom ett antal fall från senare år och, för att göra en lång historia kort, kunde konstatera att antalet fall där personer har dömts till långa fängelsestraff och sedan frikänts efter resning har rakat i höjden rejält under de senaste 15 åren. Under de 40 åren mellan 55 och 95 så var det två sådana fall. Under åren 95 till 2000, nej förlåt, till 50 till 90 menar jag. Under de 40 åren så var det två fall. Och under de 15 åren från 90 till 2005 så var det 11 fall. Från två fall under 40 år till 11 fall under 15 år. Och dessutom så fann utredningen rejäla rättssäkerhetsbrister, utredningsbrister och bristande bedömningar i bevishänseende i de här målen. Jag säger några, det kan ju vara lätt att säga efterhand. Ja, det kan det vara, men det var ändå så. Man kunde konstatera att processen höll inte riktigt måttet. Och därför har jag sagt, bland annat därför att det sitter oskyldigt dömda i våra svenska fängelser, som självklart inte borde sitta där, som de är oskyldiga. Och det här har jag fått stöd för av många, bland annat ungefär 30 advokater som offentligt har gått ut och sagt att de för sin del är övertygade om att det är på det här sättet också. Det här kan man orda om jättelänge. Jag vill bara säga att min bestämda uppfattning är att rättsprocessen i mål om allvarlig brottslighet måste förstärkas och göras mer rättssäker. Den måste göras bättre helt enkelt. Men, och då ska jag avsluta, för nu har jag 3 minuter kvar. Då ska jag avsluta genom att visa hur svårt det här ändå är, va? Genom att ställa 2 frågor till er som ni kan ta med er hem eller lösa här ikväll kanske. Den första frågan är den här. Antag att ni är domare och sitter i tingsrätten. Nämndeman kan ni vara eller juristdomare, vilket ni vill. Ni ska döma i det här målet där en man är anklagad för sexuella övergrepp på sin styvdotter. Flickan säger att hon utsattes för sexuella övergrepp när hon var 9-12 år. Nu är hon 15 år och nu har hon berättat. Styvpappan förnekar det här helt och hållet. Förstår inte vad det kan vara, varför hon säger så här. Men kan tänka sig, säger han, att det kan bero på att han inte har gett henne den uppmärksamhet som hon har velat ha. Ungefär så. I rättegången där ni sitter som domare så berättar flickan på ett mycket, mycket trovärdigt sätt om ett antal sexuella övergrepp under de här 3 åren. Ni blir övertygade om att hon talar sanning. Allt verkar trovärdigt. Ingenting brister i några fakta utom på någon enda liten punkt som man kan förklara. Styvpappan verkar också i allt väsentligt trovärdig, men ni får en känsla av att han ändå inte riktigt talar sanning i alla delar. Och det finns ingen annan bevisning. Så här ser ganska många mål om sexualbrott mot barn ut i domstolen. Som domare kan man känna hon talar rimligen sanning. Han, jag får känsla av att han kanske inte talar sanning. Men mer finns det inte. Fäller ni eller fäller ni inte? Jag kan säga att en stor del av de här 11 fallen som jag talar om var ungefär såna här fall. Fäller ni eller fäller ni inte i det fallet? Kan man ta den lilla risk som finns att han är oskyldig och att hon ljuger eller har fått för sig att det är på det sättet av någon anledning? Kan man ta den lilla risken att det faktiskt är så och ändå fälla? Och då kommer man in på den andra frågan, nämligen hur mycket får rättssäkerheten i ett land kosta? Hur mycket får rättssäkerheten kosta? Vi brukar vara överens om att säga så här: det är bättre att 10 skyldiga går fria än att en oskyldig fälls. Det brukar vi kunna vara ganska överens om. Det är bättre att 10 skyldiga går fria än att en oskyldig fälls. Men är vi också överens om att det är bättre att 100 skyldiga går fria än att en oskyldig fälls? Då börjar det bli svårt. Och ännu svårare om man säger 10 000 skyldiga. Va? Vi måste ju kunna fälla de som är skyldiga i rimlig utsträckning. Antag att vi säger att 100 skyldiga kan vi inte gärna släppa bara för att hålla bevisnivån så högt och ha så starka krav och så höga rättssäkerhetskrav så att vi inte dömer en enda oskyldig. Nej, det går inte. Vi får offra en person. Antag att vi säger oss det. Den 101:a får vi offra. Antag att vi säger det. Då frågar jag er också. Det är den sista frågan. Antag att det är du som är den 101:a personen. Eller att det är din son eller din dotter som är den 101:a personen som faktiskt är oskyldig. Är du i så fall beredd att säga att den 101:a ska kunna dömas för att de andra 100 skyldiga ska kunna dömas i ett någorlunda effektivt system? Är du beredd att offra dig själv respektive din son eller dotter för ett fungerande rättssystem?